P1 Dokumentär.
We must limit global temperatures rise to 1.5 degrees.
1.5 degrees.
1,5 degrees.
To 1.5 degrees Celsius.
1.5 is now universally agreed.
We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Ursäkta, vi är fredliga, snälla klimataktivister från rörelsen Extinction Rebellion. Det här är en fredlig protest mot att Sveriges regering förvärrar klimatkrisen genom att stötta flygbranschen med miljarder i stöd och subventioner. Krig och fossila bränslen som olja, ål och gas är tätt sammanlänkade. Vi ser i Ukraina. Ja, men det är folk som lyssnar på livestreamen här. Jo, men det har jag rätt att göra. Nu tar de mitt tal här.
Klimataktivisterna av Simon Folger.
Ja, nej, men jag vaknade i morse och bara kände...
Jag önskar att jag bara kunde hoppa över den här dagen. Och sen så ersattes den känslan av en fast beslutsamhet när bussen svängde in mot Sturup. Och jag såg stora skyltar, alltså sådana billboards liksom. Och då var det reklam för något flygbolag och så stod det så här: ja, köp våra billiga flygbiljetter liksom. Och då kände jag bara, åh herregud, jag måste göra det här.
P4 Stockholm.
Under söndagskvällen anhölls totalt 8 personer misstänkta för olika saker som luftsabotage och obehörigt tillträde av skyddsobjekt. Det var klimataktivister som genomförde aktioner mot 7 olika flygplatser i Sverige, bland annat mot Bromma och Arlanda flygplatser.
Josefin är klimataktivist. Hon bor i Malmö tillsammans med sin katt. Jag har också varit klimataktivist. Men det är någonting jag kommer berätta mer om lite senare.
Vill du ha kaffe eller te?
Jag tar jättegärna lite te om du har.
Ja, det kan fixa. Vad vill du ha för te då?
Klimataktivister har vi börjat se och höra om allt oftare. Hur de sitter på motorvägar eller limmar fast sig på broar för att skapa debatt om klimatkrisen. Men hur tänker de? Det vill jag ta reda på. Därför ska jag följa Josefin. Och det är nu några veckor före den stora aktion som hon ska vara med och göra.
Jag heter Josefin och jag är 28 år gammal. Jag tycker mycket om musik. Jag har en gitarr och jag har en ukulele som jag spelar på.
Hon har precis avslutat sin masterexamen i miljövetenskap vid Lunds universitet.
Det här är en låt som heter Manifest. Och det är en låt om klimatkrisen. I'm coming to the edge of the widest canyon, my companion's dear. I'm starting to question my manifest destiny, my claim to this frontier. Jag började ju plugga 2015 till psykolog. Men det gick ganska fort för mig att inse att det inte var psykolog jag ville bli. Och det var till stor del för att klimatet blev så viktigt för mig. Alltså klimatkrisen. Men sen i takt med att jag lärde mig mer om samhället och hur vi alla kommer påverkas. Då blev det också väldigt tydligt att vi behöver inte fler klimatforskare. För vad ska vi ha dem till om vi ändå inte lyssnar på deras rekommendationer som är så fruktansvärt tydliga, då behöver inte jag vara klimatforskare, utan då behövs jag på gatan istället. Liksom. Nu spelar jag fel. Hur lär man sig att göra sådana här saker utan att vara så stressad?
Istället för att studera vidare, som hon tänkt från början, har Josefin nu alltså bestämt sig för att sätta sin akademiska karriär på paus, för att istället ägna sig åt klimataktivism. Det kommer bli hennes första stora aktion. Att stoppa inrikesplan från att lyfta i protest mot att svenska staten subventionerar flygindustrin med 10 miljarder kronor varje år. Något hon aldrig hade kunnat föreställa sig att hon skulle göra, säger hon.
Nej, men jag såg det ju aldrig som ens tänkbart att jag skulle någon gång göra någonting kriminellt. Det fanns inte i min världsbild överhuvudtaget. Jag drack till exempel inte alkohol förrän jag var 18, förrän det var okej. Aldrig snattat, aldrig liksom, för att jag har känt just den här enormt starka känslan av att jag måste göra det som är rätt och riktigt.
Fast nu har vi bestämt dig för att bryta mot lagen.
Ja.
Och då undrar jag, varför använder du inte någon av de demokratiska metoder som finns istället för att påverka andra?
Jag har haft jättemycket klimatångest i många år. Och det har blivit ännu tydligare sen mina syskon båda fick barn, att det handlar inte längre om bara mig och min framtid, utan det handlar också om deras framtid och om alla andra barns framtid. Och jag har läst mycket forskning i och med att jag har pluggat klimat. Och då får jag panik helt enkelt. Och om jag då går med i någon laglig demonstration där jag håller någon skylt eller delar ut flygblad, så tycker inte jag att det signalerar att vi befinner oss i den kris som jag vet att vi gör. Så jag måste agera som att jag är i den kris jag vet att vi är. Och jag tror att den enda chans jag har att påverka, det är genom fredlig civil olydnad, och det är genom så stora störningar som möjligt så att det kan bli omöjligt att fortsätta ignorera det här. Och det, den största störningen jag kan komma på är ju att stoppa ett plan. Och det är så konstigt att på bara några månader ha förändrat sitt liv så pass mycket att nu sitter jag här och jag behöver tänka på att eventuellt kommer jag att hamna i fängelse en dag. Ja.
FN:s klimatpanel, IPCC, sammanställer och bedömer forskningsrapporter om klimatkrisen. IPCC har varnat för global uppvärmning i mer än 32 år. I Parisavtalet 2015 lovade i stort sett alla världens länder att hålla uppvärmningen under 1,5 grad. Men trots det fortsätter de globala växthusgasutsläppen att öka, månad efter månad, år efter år. Och 2021 var ytterligare ett rekordår för utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Och i juni 2022 rapporterade IPCC att världens länder misslyckats med att nå samtliga 20 mål som sattes 2010 för att skydda den skenande förlusten av biologisk mångfald. Många tänker kanske att ansvaret för klimatkrisen ligger helt och hållet på de stora utsläppsländerna som USA, Kina och Indien. Men faktum är att Sverige är mycket långt ifrån att nå sina egna miljömål. Vi lever i nuläget inte upp till ett enda av de 16 mål som sattes år 1999 och som man sa skulle ha uppnåtts inom en generations tid till 2020. Samtliga mål har därför flyttats fram till 2030.
Hallå,
hej!
Stig på!
Tack!
Fjärde våningen!
I Josefins aktivistgrupp finns även mer rutinerade aktivister. En av dem är Helene.
Hej! Hoppas att du inte är allergisk.
Nej, jag vet inte.
Det är det rena solet här.
Jaså?
Jag har varit i havet.
Ah, okej. Okay. Har du badat till och med?
Nej, gud nej. Fast det hade nog, om man hade fastat innan så alltså, men inte utan att fasta.
Nej.
Nej, men jag heter Helene och jag är 57 år gammal. Som det ju så snyggt har stått i tidningarna. Kvinna, 57 år, stoppar flygplan. Och jag jobbar som folkhögskolelärare. Och jag har 3 barn som är vuxna. Och sen har jag en stimmig hund här under.
Även Helene bor i Malmö. Hon ser aktivismen som sitt andra heltidsjobb. Och uppskattar att hon lägger ungefär 40 timmar i veckan på det. Ofta kvällar, helger och semesterdagar. Hon är med i möten, syr och trycker flaggor och banderoller. Till skillnad från Josefin har hon stor erfarenhet av aktivism efter sina snart 3 år i rörelsen Extinction Rebellion. Och för några månader sedan gjorde hon en liknande aktion som den som Josefin ska göra och hindrade ett plan från att lyfta mot Stockholm.
P4 Stockholm, Sveriges Radio.
Under söndagen försökte flera klimataktivister stoppa flyg på olika flygplatser runt om i Sverige.
Aktivisterna tog sig in på landningsbanan på Bromma och på Arlanda hade de köpt biljetter till flygningar och väl på flygplanen så vägrade de sedan att sätta sig ner.
Under lördagen skedde liknande aktioner både på Sturup och i Ängelholm.
Saker jag hade ju tänkt igenom, hade visualiserat alltså timmar in den sista veckan vad som skulle ske och hur jag skulle ta mig över det här taggtrådsstängslet. Visualiserat hur jag skulle så springa i zigzag och ha den där bilen jagande mig och ändå försöka hinna fram utan att säkerhetsbilen tog mig. Och så bara sker, jag vet inte, det är gudomligt och övernaturligt på något sätt. För att allting klaffar. Och jag springer framåt och framför mig, medan jag springer där i min blommiga klänning med den stora rosa flaggan bakom mig, så passerar säkerhetsbilen. Planet rör sig sakta framåt och jag vet att det ska svänga av och köra en loop för att komma ut på landningsbanan. Jag tänker, ja, du har möjlighet, du hinner gå fram och ställa dig nos mot flygplanet. Jag tittar upp mot luften, bara alltid tyst och stilla, inga flygplan. Okej, jag skuttar över. Och så lyckas jag.
Helens aktion var en del av en stor samordnad aktion mot inrikesflyget hösten 2021. 14 aktivister greps på olika flygplatser i Sverige och aktionen fick stort genomslag i nyhetsrapporteringen och skapade debatt. Jag gav mig ut för att höra vad flygresenärer tycker om det här.
Spontant så känner jag nog att det är fel väg att försöka stoppa. Och sen hur de stoppar det är väl frågan om. De ställer sig på landningsbanan eller startbanan, det kanske inte är så bra. Men jobbar de politiskt aktivt så är det ju rätt väg.
Så länge ingen människa kommer till skada så ser jag att något gott kan komma ut av det också. För man pratar om det, det är ju det. Forskarna världen över är ju eniga om att vi har klimatförändringar och att flyget är en stor del av det.
Ja, jag tycker att det är en olämplig metod att uttrycka sin åsikt.
Vad är en bättre metod?
Att rösta fram de politiker som man tycker bäst kan driva de här frågorna.
Är du själv orolig för klimatförändringarna?
Jag kan vara orolig för det, ja. Jag slutar inte flyga.
Ja, det är tråkigt att man ska behöva gå så långt. Att bryta mot säkerhet och sånt. Men de gör det av en anledning. Det är inte alla som vet att flyga kanske är, att det släpper ut mycket.
Så, vad tycker du om att klimataktivister stoppar flygplan?
Jag tycker inte det är bra och inte rätt.
Varför då?
Vi är så globala idag så vi är så beroende av flygtrafiken. Det finns bättre sätt att visa sitt missnöje på, tycker jag.
Hur då, tycker du?
Man kan stå i ankomsthallen, man kan stå utanför.
Är du själv orolig för klimatkrisen?
Till viss del är det. Det är ju framtiden. Jag har själv barn som ska växa upp och med översvämningar och dyra elpriser. Och, ja, det är ju såklart inte bra. Det är det inte.
Alla aktivister inom Extinction Rebellion vet att det de gör är brottsligt. Men de är beredda att stå för sina handlingar och ta sina straff. Det är en del av deras sätt att protestera. Och nu väntar alltså Helene på rättegång, åtalad för luftfartssabotage. Ett brott som kan ge flera års fängelse. Jag frågar henne hur hon förbereder sig på det.
Det är så absurt. Jag tror inte man kan göra det. Jag försöker ju, men jag tycker inte att jag lyckas särskilt bra att förbereda mig. Det enda som går att förbereda är att jag börjat städa ur saker. Så det blir så här, fängelsestäda. Städa ur garderober, plockar jag bort privata papper och sådär, för jag måste hyra ut lägenhet. Det är alla de här praktiska sakerna också som man måste lösa, som känns jättejobbiga, men jag tänker mig själv när det är rätta. Men jag är ju inte kriminell. Jag gör ju inget fel. Jag gör ju det rätta. Jag är inte en brottsling. Bara punkt slut. Jag är inte en brottsling. Ja.
Protesters have blocked off 5 major bridges in central London.
Out of the way! Out of the way!
Bridge ko band kar diya jisse traffic ki ravana.
Step away, please.
The Met police confirmed at least 8 protesters have been detained.
You think I'm in chains? Wait till you're in chains.
The arrests aren't happening quickly.
A so-called day of rebellion over climate change.
No, didn't you hear what I said? We're looking at mass starvation within 10 years.
It's the biggest crisis we've ever had.
Extinction Rebellion, eller XR som det förkortas, är en internationell miljörörelse grundad 2018 i Storbritannien som uppmanar oroliga samhällsmedborgare att göra uppror för klimatet. Den metod som används är fredlig civil olydnad, alltså att bryta mot lagen och störa samhällsordningen för att på så sätt pressa beslutsfattare och medier att sätta klimatkrisen överst på dagordningen.
We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming whether you like it or not.
Det är många aktivister inom rörelsen som vittnar om att Greta Thunberg varit en stor inspiration till deras eget engagemang. XR bildas och växer sig stort bara några månader efter att den unga klimatpionjären från Sverige satt sig ner utanför riksdagshuset i Stockholm och blev en global angelägenhet. XRs mål är att mobilisera 3% av svenskarna till att öppet visa sitt missnöje med den rådande klimatpolitiken. Forskning och historiska exempel har visat att det är ungefär den procentsats som krävs i en befolkning för att politisk förändring ska kunna ske.
Vi har hund och katt. Vi har haft kaninmas.
Alltså, er hund var ju så gullig.
Ja, just det. Är det kul?
Nu är det planeringsmöte hos Helene för den kommande flygaktionen som Josefin ska vara med och göra.
Ni kan hänga i soffan lite.
Josefin är här, liksom aktivisterna Alfred och Pontus. Alla aktiva inom Extinction Rebellion.
Ska vi lägga dem här någonstans?
Ja, det får i samma fall...
Det är ganska dåliga mickar på telefonen, så det behövs inte för att växla jättebra.
Vi lägger iväg telefonerna för att det kan finnas övervaknings- eller att polisen lyssnar på våra telefoner.
Säkerheten är viktig när gruppen ska träffas. Det kan vara så att polisen har avlyssning på dem och de vill inte riskera att bli gripna innan de hunnit genomföra sina planer. För säkerhets skull stoppas därför telefonerna in i en garderob i hallen. Jag själv, som är här som reporter för Sveriges Radio, får inte heller veta några detaljer om hur och när aktionerna ska ske. Då riskerar även jag att ställas inför rätta, eftersom att det är ett brott att inte polisanmäla om man känner till när ett flygplatssabotage ska ske.
Men jag var också ganska korkad, noll konsekvenstänk. Men
du satt liksom över benet och då var det vikt på.
Det låter som ni har för kort stege, tycker jag. Så jag hade en stege som nådde hela vägen upp och jag bara la mig på magen direkt och höll med händerna.
Josefin berättar för gruppen om när hon har varit ute och övat på att klättra över taggtrådstängsel.
Och det hade väl vi också. Nej, det var också en steg som gick hela vägen upp till.
Nej, det var nästan kort månadssteg. Sån här V-formad månadssteg. Men när jag gjorde det så hade jag som dig, Helena, en stor steg. För jag är för gammal och ovig för att klara av och häva mig upp. Men det är en steg som är bra.
Den vanligaste metoden för klimataktivister att hindra flygtrafik är att antingen klättra över stängsel och sätta sig någonstans inne på flygplatsområdet eller att gå ombord som vilken vanlig passagerare som helst men sedan vägra sätta sig ner på sin plats. Båda metoderna kombineras ibland med att aktivisten låser fast sig eller limmar fast sig på platsen, vilket brukar ge ett större medialt genomslag. Att fysiskt ta sig in på flygplatser anses allvarligare än att gå ombord, eftersom marken klassas som skyddsobjekt.
Sen finns det ett trix också där att taggarna på taggtråden, avstånd på dem är så att du precis kan hålla händerna mellan två taggar. Så att innan du tar ner så känn efter lite så sätter du händerna där. Och då kan du liksom hålla dig hur mycket som helst. Och då har du tid att göra också. Vi hade ju möte idag på flygaktionen. Och det som är nytt är att vi har troligtvis med oss Danmark och troligtvis med oss Norge. Och vi har troligtvis med oss Umeå och två aktioner i Dalarna. Vi har två högriskare i Dalarna, så vi tar Sälen också. Sälen och någon flygplats till. Så det blir så jävla maxat.
För många personer är det ju en stor skräck att flyga. Hur tänker ni kring att ni eventuellt stressar många passagerare genom att skapa den typen av otrygghet för dem?
Vi har kontakt med både polis och flygledningen innan aktion. Så att nu, liksom långt innan aktion.
Hur långt innan då?
Månad innan tog vi kontakt med dem och sa att vad vi skulle göra. Och har haft flera samtal med dem. Med möten med både flygledningen och polisen.
Men jag vill ändå slå ett slag för att liksom de här utsläppen från de här flygplanen som vi försöker hålla kvar på marken så att de inte flyger och släpper ut massa utsläpp. Om vi tillåter att liksom vi flyger lika mycket som vi gör och regeringen vill ju liksom öka hur mycket vi flyger, det gör ju att folk dör. Det är ju liksom den stora säkerhetsrisken, om man vill kalla det det. Det är ju liksom, det är redan otroligt många människor som främst är fattiga, som inte har bidragit till det här, som inte släpper ut någonting alls, som dör på grund av de här utsläppen som direkt kommer från de här flygplanen.
Precis.
Yes, jag sitter och nickar, för jag håller med. Det är 100%.
Men tänker du mycket på aktionen?
Hade jag inte varit nervös alls så hade jag varit väldigt orolig för mig själv. Faktiskt. Så jag tror att det är bra att jag mår lite dåligt av det här och typ vaknar på nätterna och har lite panik. Jag drömde här om natten att jag stoppade ett flyg själv, ivrigt påhejad av dig, Pontus. Det var jättekul. Och sen så blev jag släppt av polisen och sen så skulle jag springa iväg och göra det igen, fast med en annan metod. Så det är sådana drömmar jag har nu. Så att det är kul, men sjukt, om man kan sammanfatta det så.
Nu måste jag berätta om mitt eget klimatengagemang. För jag har också varit klimataktivist. Även om jag inte tagit mig in på någon flygplats eller blivit gripen eller anhållen. Under våren 2021 kom mitt så kallade klimatuppvaknande. I samband med att jag som frilansande filmare gjorde research för en intervjuserie med forskare om klimatförändringar. I flera veckor läste jag rapport på rapport om klimatet och den biologiska kollapsen. Om hur de senaste åren av skogsbränder, torka, översvämningar och extremhetta bara är början på den nya värld vi håller på att skapa för oss själva. Och plötsligt drabbades jag av ett fullskaligt breakdown. Jag föll ihop på golvet och jag kom inte upp. Jag kunde inte längre se något annat än hur destruktivt vårt samhälle är för allt liv på jorden. Varje bil hade förvandlats till en livsfara och varje pollinerande insekt till en gåva. Tro mig, det är inget bekvämt sinnestillstånd. Det jag lärde mig av mina veckor av research var att även om det råder en viss oenighet mellan forskare och experter om exakt hur klimatkrisen ska bemötas eller vilka kriser som kommer att inträffa först, så råder det en otvivelaktig enighet bland samtliga på just en punkt. Det är väldigt, väldigt bråttom nu. Och jag hade gripits av panik.
So we've known for decades that the world is warming, but this report tells us that recent changes in the climate are widespread, rapid and intensifying, unprecedented in thousands of years.
Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope, but I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire, because it is.
It comes with a massive warning. It is now or never. There can be no more broken promises on climate, says the UN.
Efter några kvällar på vardagsrumsgolvet rådde min flickvän mig att agera. Och ytterligare några dagar senare gjorde jag något jag aldrig gjort förut. Jag gick ut på gatan med klimatrörelsen Extinction Rebellion, då jag var med och filmade två aktioner våren 2021. Det var så jag kom i kontakt med personerna som jag nu följer som utomstående reporter för den här dokumentären. Men det var också genom mina egna erfarenheter som jag insåg att den här typen av klimataktivism inte passade mig. Jag var inte förberedd på angrepp från upprörda personer på gatan. Jag var inte förberedd på mötet med polisen som hade till uppgift att skingra oss. Men jag blev intresserad av aktivisterna och deras kamp för en klimaträttvis värld. En av de första jag träffade var Alfred.
Jag heter Alfred. Jag är 28 år gammal och bor i Malmö och håller på fritiden mycket surfning och kitesurfing och även kört jättemycket off-pist-skidåkning tidigare.
Alfred bor tillsammans med tre andra aktivister i ett kollektiv på 8:e våningen i ett höghus i Malmös utkanter. Han är singel och lever billigt på sparade pengar och donationer som rörelsen får in.
Här bor jag. Det där sovrum. Det finns ett skrivbord och en säng och en kitesurfingbräda som jag håller på med på fritiden.
Lägenheten med fyra rum och kök är snålt inredd och jag får veta att det beror på att den snart ska sägas upp. Flera av aktivisterna väntar på rättegång och de vill inte behöva ordna med förvaring och uthyrning om domarna skulle leda till fängelsestraff. Men innan Alfred kom till Malmö för att ägna sig åt aktivism på heltid levde han ett betydligt mer bekymmersfritt liv. Han studerade till ingenjör vid Uppsala universitet och spenderade sina pengar och sin fritid på att flyga till olika skidorter för att jaga puder under vintrarna.
Så jag flög till Val d'Isère i Frankrike och sen flög jag till Kanada och Kicking Horse. Alltså jag flög ju liksom med familjen och sånt där också. Jag var ju inte vegan tidigare, då stekte vi ägg i liftkön. Det var jävligt roligt, stod där och väntade liksom en timme innan liften skulle öppna liksom.
Bara för att vara först ut.
Ja, exakt. Det är som att vara på Gröna Lund, va? Liksom, stå där i kön längst fram och så bara springa till attraktionerna liksom.
Fram tills 2015 var det alltså kickarna som styrde Alfred, säger han. Då var han en talangfull friskidåkare med ett sponsorkontrakt inom en armlängds avstånd.
Då tänkte jag ju bara på mig själv och mitt ego liksom, och att ha roligt för min egna skull liksom. Jag hade ju inget intresse av att följa nyheter eller övriga samhällsproblem. Och det var ju en konstig känsla eller uppenbarelse när jag för första gången vågade sätta mig in i klimatfrågan. Media tror jag pratade mer och mer om klimatet under Paris 2015. Och jag tror att då började jag väl också så här, nej men fan, vad är det här? Är det här ett stort problem eller är det ett litet som jag tänkt tidigare? Och så började jag själv liksom söka efter forskare och rapporter och videos på dem som pratar. Och då kom jag ihåg att jag såg det från ett helt annat perspektiv. Inte det här vanliga som media hade förmedlat tidigare, utan just att jävlar, det här är nog mycket, mycket värre än vad resten av samhället pratar om det liksom. Och det var en sån konstig känsla, va? För att det var liksom, hur kunde jag inte veta om det? Jag tyckte att jag var smart och insatte grejer. Men här var någonting som var liksom som en hemlighet liksom, typ.
Idag har Alfred varit aktivist på heltid i 1,5 år. Han har utfört hundratals stora och små aktioner och blivit gripen mer än 15 gånger. Han har suttit anhållen i flera dagar vid ett antal tillfällen och är dömd 3 gånger i domstol. Han har totalt ändrat den livsstil han tidigare hade.
Och sen när typ Greta började gå ut och demonstrera liksom, så blev jag väldigt inspirerad av det. Och kände att ja, men jag måste också försöka påverka andra människor liksom. Och nu när det kommer upp en tredje flygaktion, så är det klart att jag känner liksom en moralisk skyldighet att vara med och stötta det liksom, att genomföra det.
Fredlig civil olydnad är en form av aktivism som går ut på att man öppet och utan våld bryter mot lagen eller vägrar följa vissa myndighetsbeslut och sedan är beredd att ta sitt straff. Mahatma Gandhi, Rosa Parks och Martin Luther King är kända personer som använt den metoden.
Och det ser man ju också överallt i historien att stora samhällsförändringar i den västerländska demokratin har inte genomförts utan civil olydnad.
Aktivisten Pontus.
Då det ser man senaste gången i Sverige var HBTQ-rörelsen när de först började sjukskriva sig för att homosexualitet var en sjukdom. Och sen gick de upp på socialdepartementet och ockuperade det. Och då fick de till en förändring. Och det ser vi idag som en utveckling av den svenska demokratin.
Men när kan då civil olydnad vara rimligt?
Domen för en civil olydnad, den sätts av medborgarna. Merparten av folket måste tycka att det här är liksom på något sätt rimligt. De kanske inte håller med 100% av vad vi gjorde, men de måste tycka liksom, ja, jag förstår vad de gör och det finns en logik i det de gör. Och att inte folk blir superförbannade, då gör vi någonting som är fel.
Vad är den vanligaste kritiken mot civil olydnad?
Det är nog att det är odemokratiskt. Det har jag hört både i domstolar och i debatter och från politiker. Och jag tror det beror på att vi inte är så vana vid civil olydnad i Sverige. Om man går till andra länder som Frankrike, England, Tyskland, så har de inte alls den debatten. Och det finns ju också alltså, en statlig utredning som har visat att civil olydnad kan förstärka demokratin.
Huvudgrejen varför civil olydnad fungerar är ju att det är uppoffrande.
Alfred, som förr brukade flyga världen över för nöjes skull, men nu är aktivist på heltid.
Ja, men att man är villig att bli arresterad eller gå i fängelse eller förlora materiella ting liksom. För då tar folk en seriöst. När du agerar så säger det liksom mycket, mycket mer. Och vad som får folk att ändra sig är att se folk lida för det de tror på. Att vara ute på en laglig marsch liksom, eller att ringa liksom sina politiker eller mejla dem eller skriva på namninsamlingar, det funkar ju inte. Bevisen på det är att vi har haft 30-40 år med just den formen av kampen. Det är en hård sanning, det funkar inte. Liksom.
slicka ögonen, va?
Ja!
Tillbaka till planeringsmötet. Klimatgruppen ska precis slå sig ner för att äta.
Alltså, det blir jättesvårt att säga att det är en kock och värm vegansk. Det blir ju helt knasigt.
Tofu i ovan.
Många som är engagerade i klimatrörelsen minns, liksom jag, ett särskilt ögonblick då de på riktigt förstod för första gången hur allvarligt och omfattande klimatkrisen är och hur snart den kommer att drabba även oss här i Sverige. Inom XR vet alla aktivister vad som menas när man säger the oh shit moment.
The oh shit moment. Har du haft en sån eller kom det smygande? Var det bara pang, helt bara Jesus?
Jag tror ett oh shit moment för mig var när jag och mitt ex pratade om att ha barn. Och det var för ganska länge sedan, det här var liksom 2016 tror jag. Mm. Och han sa liksom att nej, men jag har funderat på det här med klimatkrisen och jag tänker att det kanske inte är så bra att ha barn då. Och det blev så oj, det blev verkligen så oh shit moment att jag bara oj, nej men det kanske man inte ska, typ. Mm. Och så, vi var tillsammans ganska länge liksom, och så det lustiga var att liksom, det ändrades lite grann. Så att han blev mer såhär, nej men jag skulle nog vilja ha barn. Och jag blev mycket mer såhär panikslagen för klimatkrisen. Och bara, nej men jag kommer nog inte vilja ha barn. Mm. Och det är en sån grej som verkligen har hängt kvar jättelänge. Mm. För att jag kan ju inte garantera att mina barn kommer få ett bra liv. Snarare tvärtom. Mm. Jag kan garantera att
de kommer få ett dåligt liv. Ja.
Jag tänker du har för en samma situation. Känner du så över det där? För här sitter jag med mina tre barn. Liksom, och Helena har ju tre barn också.
Jag är jättesnabbt över
det. Så jävla orättvist.
Jag är jätteglesen över det, verkligen. Och mina syskon har ju barn. Och de barnen är inte så gamla heller.
Nej.
Och min bror är också väldigt oroad. Och han sa ju till mig senast i somras liksom, när hans dotter var några månader gammal bara, att så här, mitt enda mål är att Sonja ska ha tillräckligt mycket pengar så att inte hon behöver stå sist i kön när maten börjar ta slut liksom.
Mm.
Och det var det bland annat som fick mig att gå med i XR just.
Mm.
För när min bror säger det till mig att han har noll hopp, då jag vet inte vad jag ska göra liksom.
Mm.
Men jag är jätteledsen, jag märker det på mig att jag blir väldigt ledsen när jag pratar om det också, för det var ju någonting som jag kanske tog för givet väldigt länge, att jag skulle kunna ha barn, och tog det liksom som en given del av liksom ett liv som jag ville leva, och jag har börjat tänka om där kring det.
Ja, jag provade att komma. Det är så hemskt. Det är hemskt.
Det här är en lista jag har skrivit till mig själv över saker jag behöver göra. Och det är dels då skriva klart pressmeddelandet.
Jag håller kontakten med Josefin och får veta hur hon förbereder sig inför aktionen.
Och så ska jag prova att livestreama. Det har jag aldrig gjort innan, så det känns som en stor utmaning. För det är väl det som oroar mig mest nästan. Att det inte ska funka och livestreama när jag väl är där. Hon har varit lite orolig de senaste dagarna. Jag tror att hon märker av att jag också är orolig. Hon känner det liksom. Hej.
Josefin ska utföra sin aktion med stöd av en annan person i rörelsen, Barbro, som är pensionerad socialarbetare och före detta kommunpolitiker för Miljöpartiet.
Jag är ju generellt inte en person som tycker mycket om uppmärksamhet och sånt. Det är ju väldigt konstigt att befinna sig i en sån här situation. För jag vet att jag kommer få mycket uppmärksamhet. Framförallt negativ sådan efter flygaktionen. Folk som skriver till mig att de vill att jag ska dö. Alltså, det händer ju. Jag har ju sett det som har hänt de andra aktivisterna som har fått
utstå enormt mycket hat. Och det känns jobbigt.
Det är februari 2022. Himlen är alldeles blå, luften är kall och krispig. Och FNs klimatpanel IPCC har i dagarna gått ut med en ny varning om att fönstret för att säkra en levnadsbar framtid på jorden krymper snabbare än man tidigare bedömt. Jag håller sedan några veckor ständig koll på XRs Facebook-sida och plötsligt, under min söndagsfrukost, får jag upp en notis om en livestream i min mobil. Det är Alfred som sänder live från Bromma flygplats.
Vi är nu live på Bromma flygplats. Mitt namn är Alfred West och jag har kommit in på flygplatsen här. Och vi försöker stoppa flygplan från att lyfta idag. För att om flygplanen lyfter så skapar det en massa dödliga utsläpp. Här kan ni se en till säkerhetsbil komma. Vi har alltså ringt och larmat flygpersonalen innan vi gick in här. Så just nu så är det inga skadliga utsläpp på Bromma flygplats. Det är helt tyst och lugnt. Hej hej, har ni en bra dag? Har ni varit stationerade hela dagen?
Ja, vi har faktiskt åkt på hjärtstopp och så vidare.
Okej, okay, vad bra. Jag har ingen kaffe med mig tyvärr.
Vad synd,
ja.
Vad har du i väskan då?
Jag har en apelsin och jag har en bok som jag jättegärna tar med mig. Jag önskar jag kunde skrika här, men jag tror inte det är rätt läge med poliserna närvarande. Men jag är så jävla rädd för min framtid och för alla andra ungas framtid.
Vi kommer strax lyfta in dig i bilen.
Ja, det går bra.
Du har inga skador innan eller så?
Nej, absolut inte. Jag vill trycka som en sista gång innan jag stänger av att det här är för att vi måste stoppa utsläppen, för att annars blir det liksom ingen framtid du vill uppleva. Ha det fint. Poliserna hälsar. Hej då!
Strax efter att Alfreds stream har stängts av får jag upp ännu en notis från XR. Och så plötsligt dyker Josefins livestream upp.
Jag heter Josefin. Jag sitter på ett plan mellan Malmö och Stockholm.
På en skakig bild ser jag Josefin krypa ihop i ett flygplanssäte och viska in i sin mobil. Bredvid henne sitter Barbro.
Ja, då ska vi förbereda
för start. Så vänligen välj flygplansläge på din mobiltelefon och all annan elektronisk utrustning. Vi ber dig placera handbagaget under stolen framför dig eller lägga dig i bagagehyllan.
Josefin och Barbro ställer sig.
Ursäkta. Josefin heter jag. Vi är fredliga, snälla klimataktivister från rörelsen Extinction Rebellion. Det här är en fredlig protest mot att Sveriges regering förvärrar klimatkrisen genom att stötta flygbranschen med miljarder i stöd och subventioner. Vi kommer inte att sätta oss ner på våra platser igen, utan vi kommer stå kvar tills vakterna kommer att föra oss härifrån. Krig och fossila bränslen som olja, ål och gas är tätt sammanlänkade. Vår kamp för klimatet får inte ta paus för att i denna stund pågår krig. En värld med fossila bränslen är en värld med krig. Därför gör jag och Barbro det som kallas för fredlig civil olydnad. Vi förstår att det här är jobbigt, men det här är ett väldigt viktigt. Nu försvann mitt tal, då tar jag ett nytt. Tack så mycket Barbro.
Du får inte filma ombord.
Jo, men det har jag rätt att göra. Nu tar de mitt tal här. Då fortsätter vi filma här då. Kabinpersonalen försöker ta min telefon, det försöker även andra passagerare. För att de vill inte att vi ska störa i vårt business as usual samhälle. Men det måste vi göra. För faktum är att vi kan inte flyga på det sätt som vi gör idag. Det är därför jag och min vän Barbro som står här
måste agera, för vi kan inte bara passivt stå här och se när vi bara inväntar alla möjliga katastrofer som kommer att drabba oss och som vi ser drabbar folk i världen. Vi ser i Ukraina. Ja, men det är folk som lyssnar på livestreamen här. Jag kommer inte flytta på mig. Jag kommer stå kvar här. Jag är en väldigt fredlig aktivist. Ja, absolut. Då kan jag ställa mig här så kan du gå förbi mig. Jag vill helst inte att du rör i mig. Jag är en fredlig aktivist. Jag är en fredlig aktivist. Nu kommer vakterna. Jag kommer sätta mig ner här. Så får vakterna lyfta bort mig. Barbro, kan du filma mig?
Hejsan. Barbro, kan du filma? Hejsan. Ja, jag sitter här. I'm coming to the edge of the widest canyon. My companions, dear, I'm starting to question my manifest destiny, my claim to this frontier. I'm coming to the brink of a great disaster, and Jesus has to be near. The earth spins fast.
Josefins livestream bryts. Efteråt får jag veta att hon lyfts ur planet av en polis och att hon och Barbro sedan fördes ut från flygplatsen i följe av 8 poliser innan de kördes till polisstationen i Ystad. Där blev de förhörda i ungefär en timme innan de släpptes. De fick veta att de hade åtal att vänta. Totalt stoppades trafik på 12 flygplatser i både Sverige och Danmark den helgen. En så stor, samordnad aktion mot flygindustrin har aldrig tidigare gjorts någonstans i världen.
Hon gjorde det ju så himla bra. Hon var ju så otroligt stark på livestreamen. När hon tar det här manuset ifrån henne ju. Och hon får ett nytt manus och Barbro fortsätter läsa. Och
Helene har också följt dagens aktioner via livestream från Facebook.
Jag var imponerad av Josefin. Och det är himla coolt att hon har gjort det här. Att det har gått så fort för henne. Det är superimponerande.
Hur var det att se Alfreds aktion?
Nej, men det är ju alltid så med Alfred. För det första gör han också väldigt bra livestreams. Det kan bli ganska roligt också ibland. Nej, men han är ju väldigt, väldigt inspirerande. Och han har inspirerat mig väldigt mycket. Och jag tror inte att jag hade nog inte själv sprungit över en landningsbana om inte Alfred hade varit där. Och rekat med mig de där veckan innan. Så jag hoppas verkligen att när andra unga människor och studenter ser sådana som Josefin och Alfred som verkligen agerar. Att de gör precis samma sak.
Josefin, Barbro, Helene och Alfred väntar nu hösten 2022 på åtal. Pontus, som också skulle gjort en kabinprotest från en annan flygplats, blev igenkänd som aktivist i säkerhetskontrollen och fick aldrig gå ombord. Nu anses han vara en säkerhetsrisk av flygbolagen och är portad från att flyga.
När folk blir så där upprörda och arga och när det kommer till flygaktioner ska ju folk till och med bli väldigt rädda för att de har en flygrädsla som triggas. Hur ställer du dig till det, att du skapar den typen av otrygghet i andra människor?
Det är självklart väldigt jobbigt och det gör mig ledsen att behöva göra det. Och det är ingen av oss som gör civil olydnad som inte blir drabbade av det och som inte tänker på det. Men det är tyvärr så det ser ut nu.
Men kan det inte bli direkt kontraproduktivt då, om liksom folk ser det ni gör och bara blir förbannade? Att de vänder sig emot aktivism och att det liksom på något sätt förhindrar er vad det ni försöker uppnå?
Det civil olydnad gör i samhället är ju att det skapar en debatt och den debatten kommer av en polarisering som sker där folk tvingas ta ställning antingen för eller emot. Och då är det förväntat att vissa kommer att vara emot det
så,
vi gör.
Så ni försöker inte liksom få de personerna på planet att hålla med er, utan...
Nej.
Nej, okej.
Nej, det är inte det som är det viktiga just där och då, utan det viktiga är att skapa den här debatten. Och det gör ju då att, som sagt, vissa kommer vara emot och vissa kommer att vara för. Men färre kommer att vara passiva. Och det jag tror är absolut farligast nu i den här tiden, i den kris vi lever, är passivitet.
Du har hört Klimataktivisterna av Simon Folger. Producent Lotta Malmstedt. Slutmix Janne Waldenmark. Och det här är ett program från 2022.